Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej allihopa och välkomna till dagens poddavsnitt här på Sömnpodden. Idag kommer vi gå igenom många frågor som ni har skickat in. Det är väl roligt Lina att vi har fått så många frågor.
Ja men verkligen så kul. Mm. Vi har ju inte varit igång så där jättelänge med Sömnpodden, men vi har ju fått en fantastisk respons får man väl ändå säga. Mm. Och därför är vi ju lite extra glada idag att få möjligheten att svara på de frågorna som våra lyssnare har skickat in till oss. Mm. Det ser jag jättemycket fram emot. Men du Rebecca, innan vi kör igång, hur har du sovit i natt?
Ja, idag eller i natt var faktiskt inte en jättebra natt. Jag fick alldeles för lite timmar sömn. Jag hade några mardrömmar som jag hade svårt att somna om från. Och jag var och föreläste om sömn igår. Då pratade jag hur viktigt det var just med en god nattsömn. Så att idag vet jag konsekvenserna av att sova dåligt.
Vad gick snett då, tror du? Fick du inte tillräckligt med utrymme för
nedvärmning? Nej, det var det som var problemet. Jag gick direkt från jobb och sen tänka på en föreläsning. Jag var glad för den, att den hade gått bra. Och sen så bara, nej, sen var det svårt för mig att varva ner. Jag hade inte så mycket tid till det. Jag gav inte mig själv så mycket tid till det helt enkelt. Jag såg någon film och gick direkt till sängen. Och det var ingen bra idé för mig.
Nej.
Mm, och du då Lina, hur har du sovit? Du ser lite piggare ut än mig.
Ja, jag har faktiskt sovit helt okej, måste jag ändå säga. Jag älskar ju hösten som är på intåg nu. Att det är lite svalare, det är krispigt i luften. Jag tycker att det är väldigt skönt att sova när det är sådär härligt svalt i sovrummet. Så att man nästan liksom måste ha täcket ända upp över näsan. Typ. Det gillar jag. Och min man tycker att vi har på tok för kallt i vårt sovrum. Varpå jag väldigt bestämt säger det är jag som är sömnexperten här. Det ska vara svalt, nästintill kyligt. Så att, men jag sover bra just nu.
Mm. Jag känner att du vinner alla de sömnargumenten.
Ja, exakt. Men det är också lite kul, Rebecca, apropå det här att jag och min man inte är helt överens om vilken temperatur vi ska ha i sovrummet. Så har vi ju faktiskt fått in en lyssnarfråga på just det här temat. Och då är det en lyssnare som inte riktigt kan komma överens där med sin partner. Nej. Vilken temperatur de ska ha i sovrummet. Kan vi då säga någonting, Rebecca, om vad är en optimal sovrumstemperatur och vad vet vi om det här egentligen?
Ja, de flesta sover faktiskt lite för varma rum. Så att svalt är ju viktigt då. Vi brukar säga ballpoint figure, liksom 16-18 grader är optimalt för de allra flesta. Sen vet vi att vissa gillar lite varmare, vissa lite kallare. Och det är där de här problemen kan uppstå då. Och man har ju även sett i forskning att problemet med många intensivvårdsavdelningar i USA, gjorde de en studie, var ju att det var för varmt i rummen. Och då sov patienterna ganska dåligt. Och sen alltså, har man hört lite forskning kring att män gillar det kallare, kvinnor lite varmare, att det skulle ha någon sorts evolutionär fördel. De kollade lite på fåglar och där var det att hanfåglarna tyckte mycket mer om kallt och honfåglarna varmt, så att vem vet.
Ja men det är ju lite kul för att i min relation då kan man ju säga att det är tvärtom, där jag som kvinna vill gärna ha det svalt och min man tycker att det är på tok för kallt. Så går inte riktigt att översätta då de här fågelbeteendena till hur det ser ut i min familj.
Det går mer till mig, de här fågelbeteendena. Jag älskar när det är lite varmare och Niklas han gillar när det är kallt.
Men jag tänker också att det här med sovrumstemperatur och rekommendationen om 16-18 grader handlar väl också en hel del om det faktum att vi ska jobba med vår biologiska dygnsrytm, alltså den här inre klockan som vi har pratat om i tidigare avsnitt, och den anpassas ju väldigt mycket efter miljön. Mm. Och om man nu tänker tillbaka till den tiden där vi levde på savannen eller som grottmänniskor, så var det ju så att under natten så sjönk ju temperaturen. Det gör den ju naturligt än idag. Och därför så är ju det också en signal till oss att nu är det dags att varva ner och förbereda för sömn. Vår kroppstemperatur sjunker ju också i samband med att vi så att säga gör oss redo för att sova. Så det finns ju verkligen en poäng i att försöka simulera då de här naturliga förhållandena som stärker dygnsrytmen.
Jo, samma med mörkret, så att man släcker ner och man blir lite kallare. Och sen vet vi att kroppstemperaturen är ju som lägst hos människan där vi är 3-4 på morgonen. Ja. Så den behöver ju sjunka för att vi ska sova. En annan spännande fråga som vi har fått in är ju det här med snoozing. Blir man tröttare av att snusa på morgonen? Lina, vad tror du?
Nej, jag skulle ju säga att det här vedertagna begreppet if you snooze, you lose stämmer ju i det här sammanhanget i alla fall. Mm. Därför att snoozandet är ju inte bra för vårt system helt enkelt, för det blir ju att vi lurar hjärnan och kroppen där under den här perioden där vi snosar, därför att när väckarklockan ringer så slår vi upp ögonen och liksom vi signalerar till kropp och hjärna att nu är det dags att starta dagen. Mm. Men om vi då trycker på snosknappen och somnar om så skickar vi ju liksom en annan signal till hela systemet och det blir väldigt förvirrande. Till sist vet ju liksom inte kroppen och hjärnan, är det dags att aktivera vakenhetssystemet och stiga upp eller ska vi sova? Så att den här tiden som man snosar, det blir ju inte någon kvalitativ sömn utan snarare någonting som stressar och belastar kroppen och hjärnan. Och kan ju också medföra en stress eftersom vi hade behövt den där tiden som vi snosar för att ge oss själv en bra start på dagen och tillräckligt med tid för att komma igång och varva upp och förbereda inför de utmaningarna som dagen ställer på oss helt enkelt. Så det bästa vi kan göra är ju att hjälpa oss själva när vi vaknar när klockan ringer, att verkligen ge kroppen och hjärnan en skjuts och en signal om att nu är det dags att vakna. Så det jag brukar rekommendera är ju att försöka släppa in ljus. Jo. Gärna dagsljus, alltså att man drar bort gardinerna eller drar upp persiennerna direkt när klockan ringer så att man exponeras för dagsljus helt enkelt. Ja. Och har man inte den möjligheten, om det är vinter och mörkt, så kan man ju tända upp en stark belysning. Mm. Ja. Mm. För då triggar vi igång vakenhetssystemet helt enkelt. Mm. Och underlättar för oss själva, medan snosningen då gör det omvända och förvirrar kropp och hjärna helt enkelt och gör det jobbigare för oss. Så att man måste alltid ha med sig det här att det kanske är skönt på kort sikt att snosa därför att det är varmt och skönt och härligt i sängen och man tycker att det är mysigt att ligga kvar en stund, men på lite längre sikt så är det faktiskt ingen bra idé och det stressar kroppen och hjärnan mer än vad det faktiskt underlättar för oss.
Jo, jag kan bara hålla med. Och det är ju kanske också en sån sak som partners kan ha lite svårt för. Om en gillar att snusa och den andra inte.
Ja.
Du vet att vi har det problemet. Jag gillar inte snus. Det är för stressande. Men ja.
Rebecca, vi hoppar till en annan spännande fråga som vi har fått. Och den handlar om sovposition. Och spelar sovpositionen någon roll för kvaliteten på sömnen?
Jo, vi får ju ofta den här frågan. I generella drag kan man väl säga att fosterställning eller sidoläge är den positionen som de allra flesta människor har som den bästa sovpositionen för dem. Det är just det här problemen med smärta i ryggen eller ländryggen och stelhet minskar. Om man sover på mage till exempel så kan det bli ganska stor belastning för nacken och ryggraden, men även att man trycker in liksom lungorna så att man inte får samma utrymme för andning. Så man brukar säga att sova på sidan är det bästa. Och det vi vet är att det finns en väldigt stor individuell variation när det gäller sovposition. Så att om man känner att man har ont någonstans så får man ju såklart byta position. Det finns ju inget rätt svar för alla människor. Och det är samma att genom livet kan ju det förändras. Om man har smärta på en sida så kanske det inte känns skönt att ligga på den sidan. Gravida kvinnor har ofta svårt att bara ligga på rygg. Så att allt beror på livssituation, ålder, ja, förutsättningar för sömnen helt enkelt. Okej, och en till fråga som jag har fått in handlar ju om det här med mörkläggande gardiner. Spelar det någon roll i det här landet som är väldigt mörkt på vintern och väldigt ljust på sommaren, Lina?
Ja, jo, men jag tycker att det här med mörkläggande gardiner är superviktigt och något som jag ofta pratar om och faktiskt rekommenderar till de personerna jag arbetar med. Därför att, precis som du var inne på, så bor vi ju i en del av världen där det är väldigt mörkt under vinterhalvåret, får man väl ändå säga. Det är en stor del av året här som är mörkt. Mm. Och sen så har vi en ganska stor del av året där det är väldigt, väldigt ljust. Och det är ju så att ljuset är ju det som kanske allra mest reglerar den här inre dygnsrytmen och biologiska klockan som vi har pratat om. Det betyder ju då att för att hjälpa oss själva att kunna sova bra på sommaren till exempel, där det är väldigt ljust, så behöver vi mörkläggning och bra mörkläggning så att vi stänger ljuset ute, eftersom det här ljuset hämmar melatoninfrisättningen i hjärnan, och melatoninet behöver vi ju för att känna oss sömniga. Så jag rekommenderar mörkläggande gardiner till alla jag pratar med. Det allra bästa är ju om man kan ha såna här gardiner som liksom går från tak till golv nästan, som man liksom drar för, som verkligen stänger ut allt ljus. Men som sagt, har man problem med sömnen, sover i ett rum som inte är helt mörklagt, så är det ju någonting som man kan se över med ganska enkla medel att få det ordentligt mörkt när det är dags att sova. Befinner man sig i en situation där det inte finns förutsättningar att mörklägga ordentligt, då har vi ju det här alternativet med sovmask. Sen är det ju såklart att då kan det ju störa om man är obekväm med att ha den här masken på sig.
Den trycker på ögonlocken och man kanske känner att det är lite obehagligt att man inte riktigt ser alls då när man har den på sig.
Precis, så det är ju i allra högsta grad individuellt. Tycker man att det funkar att sova med sovmask, så absolut, säger jag, gör det. Men är du en person som tycker att det är obehagligt att sova med sovmask, ja, men satsa då på en bra mörkläggning helt enkelt.
Sen tänkte jag att vi ska prata lite om en till fråga som vi har fått in här, som handlar om nedvarvning. Och jag tänkte fråga dig, Lina, vad brukar du göra för nedvarvning på kvällen? Jag vet hur viktigt det är, det säger vi ju alltid till våra patienter. Det är någonting som ofta människor kanske tänker att det inte är så viktigt, men det är en av våra viktigare delar för att få en bättre sömn, att man är tillräckligt nedvarvad.
Ja, men absolut, nedvarvningsritualen på kvällen är ju superviktig, och det jag gör på kvällen efter att jag har fått mina två barn i säng, det kan man ju också säga att läggningen av barnen är ju en del av den här förlängda kvällsrutinen för nedvarvning, för då är det ju så, då tar man ju dem till sängs, läser en bok, sitter bredvid en stund och sjunger, och sen säger man godnatt. Och det jag brukar göra efter att jag har lagt mina barn, det är att jag faktiskt byter om. Det är ett sånt här sätt där jag verkligen signalerar till mig själv att, ja, men nu är det min tid här för lugn och ro, återhämtning och nedvarvning, så då byter jag om till någonting bekvämt. Jag tar av mig de kläderna jag haft på mig under dagen och tar på mig någonting bekvämare. Och det jag brukar göra efter det är ju att bädda ner mig med en mysig varm filt i soffan och kolla på en serie med min man. Alternativt så läser jag en bok ibland, om det är så att vi inte kan komma överens om vad vi ska titta på, så kan jag säga, men kollar du på det du vill, så ligger jag här bredvid och läser en bok. Men som sagt, det här med att liksom bädda ner sig under en varm filt, ha bekväma liksom så här loungekläder på sig, ett sätt där jag signalerar till mig själv att nu är det min tid här för nedvarvning. Och sen brukar jag i god tid före det att jag ska gå och lägga mig, så går jag upp från vardagsrummet och borsta tänderna, sminkar av mig. Och det jag är noga med när jag går in i badrummet där för att borsta tänderna och sminka av mig, det är att jag inte har för stark belysning på. Så jag dimrar så mycket det bara går, den här badrumsbelysningen som är ganska skarp. Och borstar mina tänder, tvättar ansiktet och efter det så går jag rakt in i sovrummet och lägger mig i sängen och släcker lampan. Mm. Mitt sovrum för mig är liksom bara förknippat med sömn så som det ska vara. Vi har ingen tv i vårt sovrum. Jag surfar inte på mobilen efter att jag har lagt mig. Jag läser faktiskt inte ens en bok i sängen därför att jag vill, så här, när jag kryper ner under lakanen, då är det för att sova. Så ja, ungefär så ser min kväll ut.
Ja, jag tycker att du pratar väldigt mycket om många av de viktiga delarna av en nedvärmningsrutin. Det här med att släcka ner, att signalera för kroppen, att du gör samma lite varje kväll.
Ja.
Det är ju någonting som vi brukar rekommendera. Att om man har hittat någonting som funkar för en så ska man göra samma varje kväll. Det blir ju ett inlärt beteende, precis som det som vi pratar om en sömnbehandling, att man gör samma. Det är det här med att det ska begränsa yttre stimuli, att skapa ett lugn och ett inre lugn i kroppen och psyket.
Ah.
Och vi behöver ju den här hjärnvilan, precis som du gör där.
Precis.
Så behöver vi den för att sova.
Något som också är viktigt att tänka på är ju att lära sig känna skillnad på trötthet och sömnighet. Mm. Det pratar vi ju en hel del med våra patienter om också, att många av oss har ju väldigt hektiska liv. Det är mycket som ska hinnas med på dagtid med jobb och barnens aktiviteter och sociala åtaganden och så vidare. Så ofta går vi ju runt med en ganska stark känsla av trötthet i kroppen, och den kan ju som sagt vara både fysisk och mental, den här tröttheten. Men det är inte riktigt detsamma som sömnighet. Och då kan jag ta ett exempel från mitt eget liv, där jag vet att min optimala sängtid är någonstans mellan klockan 10:30 på kvällen. Det är inte alltid som jag känner mig sömnig klockan 10. Ibland kommer sömnigheten närmare 10:30, men den kan också komma 9:30. Det beror lite på hur dagen har sett ut och hur föregående nattsömn var. Det här så kallade sömntrycket som man har i kroppen baseras ju på dels vad man har haft liksom,
hur aktiv man har varit, ja, men även då hur många timmar det har gått då, från när du vaknar till att du lägger dig.
Precis, men den här sömnigheten då, den handlar ju om en känsla av att ögonen blir grusiga, det är liksom verkligen svårt att hålla ögonen öppna, det blir mycket gäspningar. För mig är det att jag blir så här varm och lite, som jag säger, lite gosig i kroppen. Så när den känslan infinner sig, då brukar jag vara noga med att lyssna på den. Ja, men då är det dags att stänga av tvn, gå upp för att borsta tänderna. Och det jag har märkt där är att om jag kommer in i badrummet och slår på full belysning när jag har den här härliga sömnighetskänslan i kroppen, då är den borta på ett kick. Det är precis som att så fort jag exponeras för det här starka ljuset så försvinner den här härliga känslan att hade jag lagt huvudet på kudden nu så hade jag somnat. Mm. Därför är det ju så viktigt att inte förstöra den här sömnigheten med att exponera sig själv för ljus då. Mm. Att kunna skillnaden på trötthet och sömnighet är också viktigt, skulle
också
jag säga.
Viktigt, ja. Jo, jag håller med verkligen.
När vi ändå pratar om det här med nedvarvning, Rebecka, så har vi ju också fått in en fråga angående det här med skärmar och om det är så att man behöver lägga ifrån sig skärmen 2 timmar innan läggdags. Vad brukar vi säga om det där med skärmar?
Mm, vi brukar ju rekommendera 60 minuter och en timme innan man ska sova, att man lägger av, tar bort skärmarna, tv, dator, mobil, padda, det finns så många nu för tiden. Och det är ju väldigt viktigt just det här med hjärnvilan, att vi måste kunna skapa hjärnvila innan vi ska sova, att begränsa yttre stimuli, att börja varva ner. Och mobilen, tyvärr vet vi ju att skärmar aktiverar oss på olika sätt. Det kan vara ljuset de gör det, men det kan även vara att mobilen påminner om livet i stort. Det kan vara ett jobbmail som har kommit in, ett sms som man går och grubblar på, eller en jobbig nyhet man har lärt om omvärldsproblem. Så att det är viktigt att man får den här pausen från sin mobil. Men vi säger som sagt 1 timme innan läggdags. Mm.
Och vi får ju en del frågor, är det lika så att säga dåligt att kolla på tv som att ligga med mobilen? Och jag brukar faktiskt säga att det det behöver det inte vara om det är så att du själv upplever att det är avkopplande att ligga och kolla på en tv-serie. Det finns ju en skillnad i att titta på en tv-serie och följa den kontra att ligga och scrolla på mobilen där du översköljs av en massa information och hoppa mellan olika så att säga, sociala medier och så vidare. Så att vi vet ju att mobilen har en tendens att väcka mer, vad ska man säga, känslomässiga reaktioner med dess innehåll än vad till exempel då tvn gör, såvida man inte tittar på liksom en väldigt otäck
seriemördardokumentär som jag brukar göra.
Eller liksom nyheter som då gör en orolig eller så vidare. Så att det gäller ju att faktiskt känna efter själv där vad det gäller tvn. Är det någonting som är avkoppling för mig eller inte? Men vad det gäller dator och mobiltelefon så är vi ju oftast ganska strikta eftersom det är tekniska verktyg där vi också tar del av information som vi vet har en tendens att stressa och varva upp oss. Och där vill vi att man lägger ifrån sig den tekniken i god tid innan det är dags att sova. Okej, Rebecka. Vi har fått in så många spännande frågor här och en handlar om hur man bryter den här negativa spiralen som lätt kan uppstå när man vaknar på natten och då kanske hamnar i grubblerier eller svårigheter att somna om helt enkelt. Vad gör man då?
Det finns ju en del saker man kan göra, men det viktigaste att komma ihåg är att det som händer när man gör det här gång på gång, natt på natt, så blir ju sängen förknippad med stress eller obehag eller oro istället för sömn. Så att det blir vakenhet istället för sömn. Och för att bryta den här loopen så brukar ju vi rekommendera någonting som vi kallar stimuluskontroll, men det är egentligen 20 minuters regeln är en viktig del av den. Så att om man ligger där och man känner efter 20-30 minuter det här kommer absolut inte gå, då är det bättre att gå upp bort från sängen, helst till ett annat rum och sätta sig och bara ta några andetag, göra någonting tråkigt avkopplande och sen när man känner sig sömnig så går man tillbaka igen. Och om man inte har ett annat rum kan man ha en stol vid fönstret där man sätter sig. Det är mer bara att skifta den här platsen så att sängen inte blir en plats för oro och grubblerier.
All right. En annan fråga vi har fått in handlar om hur många svenskar som idag står på sömnläkemedel. Vad vet vi om det, Rebecka?
Ja, det är ju cirka 1 miljon i Sverige som står på sömnläkemedel. 800 000, 1 miljon, det är där omkring. Så 10% av svenskar står på sömnläkemedel och det är en väldigt stor siffra. Och användningen vet vi också ökar med stigande ålder. Och många hämtar ju ut sömnläkemedel som varar mer än ett halvår. Det går ju emot rekommendationerna för kortvarigt bruk. Men jag tänkte tipsa om det faktiskt. Vi har ju ett avsnitt som vi har spelat in med läkare Amanda Lahti. Och det kan ni gå in och lyssna på om ni är mer intresserade av att lyssna om sömnläkemedel. Tillbaka till det här med sömnläkemedel. Det är en populär fråga och vi har fått en fråga här från en lyssnare. Ger mina sömnläkemedel mig den kvalitativa sömn som en naturlig nattsömn gör? Vad vet vi om det, Lina?
Ja, om vi då pratar om de här sömnläkemedlen som är benzodiazepiner eller benzodiazepinliknande läkemedel, så vet vi ju att sömnstrukturen med ett sånt sömnläkemedel är inte densamma som i en naturlig sömn. Och det som främst då verkar påverkas är den så kallade REM-sömnen. Så det ska man ha med sig, att vi får sömn på sömnläkemedel i bästa fall om de ger önskad effekt, men kvalitet på den sömnen är inte lika bra som kvaliteten på en naturlig sömn helt enkelt. Rebecka, jag tror att vi hinner med en sista fråga här som ju är spännande och viktig. Och den handlar om huruvida det är åldersrelaterat det här med att vakna tidigt på morgonen och om alla behöver sova lika mycket.
Mm. Ja, men det vi vet är ju att sömnen och sömnbehovet minskar med stigande ålder. Just från bebisar då, som sover 14-17 timmar om dagen och sen går det ner i åldrarna. Och den senaste siffran jag såg var att 70-åringar i Sverige sover 66,5 timme i genomsnitt per natt. Men vi vet att sömnbehovet förändras genom livet, totala sovtiden minskar. Men olika saker påverkar också sömnen under livet. Det kan vara läkemedel, det kan vara hormonella förändringar, fysiska sjukdomar och smärta. Men jag brukar alltid säga när det kommer till just åldersrelaterade sömnproblem att det finns alltid något man kan göra. Det är den goda nyheten, är att man kan alltid göra någonting för att förbättra sin sömn. Så att mycket handlar om regler och rutiner och regelbundenhet, men det är någonting som vi lär ut som psykologer.
Och inte alls ovanligt det här att drabbas av att vakna väldigt tidigt när man är lite äldre, och det går ju att jobba med det och hitta så att säga verktyg för att hantera de här tidiga uppvaknandena och kanske försöka motverka dem om det är så att man är väldigt störd av det. Men som sagt, det gäller ju när man blir äldre också att ha en realistisk förväntan på hur sömnen ska se ut. Att sömnen för någon som är 65 plus och har nått pensionsålder ser ju inte riktigt likadant ut som för någon som är mitt i livet, och där livet också ställer väldigt höga krav på en i form av liksom vad man ska hinna med under dagen och så jag brukar säga det, att ju mindre krav livet ställer på oss och ju mindre så att säga aktiveringsnivå vi har under dagen, desto mindre blir ju någonstans sömnbehovet, och det behöver man ha med sig. Så att också förväntningarna blir rimliga, att ja, men om du kunde sova 8 timmar när du var 40 så kanske inte vi kan lägga ribban på 8 timmar när du är 65-70, utan vi kanske får hitta en så att säga en rimlig balans där. Men så kul det har varit att få ta del av lyssnarnas frågor och få möjlighet att faktiskt svara på några här också. Och vi har ju inte hunnit igenom alla frågor som har kommit in. Så vi hoppas kunna återkomma till det här lite längre fram och ha ett till sånt här avsnitt med frågor och svar.
Ja, vi är väldigt tacksamma för alla frågor som ni skickar in till oss. Och fortsätt göra det. När ni kommer på några intressanta frågeställningar, när ni hör våra avsnitt, så är det bara att skicka in. Tack så jättemycket. Det var väldigt roligt idag.
Jättekul.
Tack. Hej.
Ciao, ciao.